I rollerna har vi Simon Karlsson som...
David DiFazio, 36 år gammal från Chicago, privatdetektiv.
Daniel Skaljerts Palm.
Spelar Ian O'Sullivan från Belfast, Irland. Sjöman, 34 år gammal.
Martin Sellgren i rollen som...
Nathaniel Fawcett, 51 år gammal, från Brighton, England, Explorer.
Och Erik Herlin.
Som Montgomery Hartman, 27 år, från New York. Antikvitetshandlare och inbrottstjuv. Only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, budge, right into jail. You better keep her, you'll find it cheaper than making rupees.
Ja. Det verkar vara slutet för Ian, hörni.
Du försökte.
Ja, då kunde jag försökt lite mer.
Ni ser i alla fall det här hända. Och ni ser hur Sarah Shafik verkar ha tagit kontroll över den här ritualen nu.
Fortsätter hon mässa, ja, liksom? Ja, hon... På samma sätt som Gavigan gjorde innan.
Nej, det behöver de inte göra i samma... Eller hon gör det. Hon står där med... Vad gör du förresten? Tar du de här jävla...
Alltså jag vill ju fram till spirorna och sen ta upp dem och slå dem i marken liksom. Mm. Förstöra dem på något sätt.
Det första du lägger märke till är att de inte är av något material du känner igen. Men i samma ögonblick som du tar upp dem så hör du Sarah Shafiks röst. Hon ropar på de andra kultisterna, pekar på dig. Och du ser hur några stycken börjar ge sig efter dig. Vad gör du?
Känner jag någonting när jag tar upp dem?
Nej, det skulle jag inte säga direkt. Inte annat än att de är varma.
Jag känner inte att jag kan kontrollera den här varelsen med dem eller något.
Nej,
sånt.
Nej, tyvärr.
Nej, men jag, alltså i brist på annat så finns det någon sten någonstans eller något altare eller någonting liksom. Så.
Ja, det närmsta det är ju den här stelen där de är där uppe.
Och vad är den?
På den här lilla kullen, det där Sarah Shafik står och det där fångarna sitter fängslade. Jalesha har ju försökt springa härifrån nu. Medan Rodney Fawcett ligger och kvider livrädd för den här besten som nu precis har ätit upp den här äldre kvinnan. Och verkar nu den här besten står liksom och försöker välja nästa offer bland någon av kultisterna. Sarah Shafik, du ser när hon pekar på det att hon står liksom med någon typ av skål i handen där hon har liksom, att hon tömmer sig själv på blod i den skålen.
Jag försöker slå dem i marken.
Mm. Du får väl slå mot strength. Ett opposed roll.
47, så jag lyckas, men ingenting mer än så.
Jag slår en hard success. Eller en fan extreme, slår 9 här. För deras hållbarhet. De går inte sönder. Mm. Jag undrar ju också lite vad Fawcett gör. Din bror ligger där och skriker.
Nej, men jag avlossar inte det skottet, så jag håller den i liksom min vänstra axel är ju skadad, så att jag kan inte ta mycket spjärn med den, så att jag håller liksom den i handen och liksom lubbar mot stenen. Min tanke nu är väl egentligen, jag har glömt bort egentligen att nyckeln finns, utan jag vill bara skjuta den upp den. Kedjan.
Du får slå ett pow här för att våga dig upp när den här stora besten sitter där. Den har alltså typ 250 i storlek.
36, så att ja, lyckas i alla fall.
Bra, du vågar dig upp. Vad är det du vill göra? Skjuta av kedjan?
Ja.
Jag tänker att du kan väl bara slå skada. Du har inget problem att träffa dem. Din bror bara ser hur du höjer den här bössan och...
Nathaniel, I'm not done yet.
Calm down.
Du kan inte skjuta mig. Jag har så mycket att leva för, min bror.
Jag håller väl först mitt gevär mot honom liksom. Och sen höjer jag precis när jag skjuter mot kedjan då, 5 i skada.
Ja, det är riktigt att vänta. Du slår av en länk någonstans, eller en halv det, liksom. Men den går liksom inte av. När du gör det så vänder sig narkotister mot huvudet och så stirrar på det. En av dem är ju Sarasha Fick. Mister. Så spänner hon ögonen i då. Jag vill att du slår ett power här nu mot henne. Jag lyckas med ett hard.
Jag misslyckas.
Då kan du ta 5 sanity points.
Yes.
Du upplever i korta drag detsamma som David gjorde. Du blir helt kall inuti, du känner ditt hjärta snabba på dig, får en plötslig svindel, svårt att andas, tunnelseende, morilla. Och du ser nu, löser jag sig en person, kliver fram bakom den här stora obelisken. En lång och stilig, högdragen och magnifik man som utstrålar en aura av glittrande gudomlighet. Framförallt så är hans hud totalt kolsvart. Inte, som sagt, återigen inte brun utan kolsvart. Klädd som en farao i liksom fulla regalia. Och med en stark och klar stämma så går han fram till dig. Jag tänker att du faller liksom ihop på knä där framför din bror. Mm. Med gråt i halsen liksom. Han lägger en hand på din axel och säger: lugn, Daniel Fawcett, lugn. Jag är här nu. Jag har kommit för att hjälpa dig. Jag kommer se till att du kommer härifrån med livet i behåll. Du är mycket speciell, Nathaniel. Jag ser en storhet i dig som måste släppas fri. Låt mig släppa dig fri. Jag vet att du är sjuk.
Precis när jag säger det så känner du hur det kliar något som förbannat där på ryggen. Det är såret, va?
Men jag kan bota dig. Aldrig mer ska du behöva uppleva smärta eller oro. Jag kommer att göra dig berömd och beundrad. Jag ska se till så att hela världen inser din storhet. Jag vet också, Nathaniel, att din fru vill lämna dig. Men jag kan få kärleken att blomstra mellan er igen. Jag kan med lätthet se till att det där arvet rättmätigen tillfaller er. Fråga mig inte varför jag vill göra det här för dig, Nathaniel. Det vet du själv innerst inne. Det är för att du förtjänar det. Du är ingen vanlig man, Nathaniel. Du är viktig för världen och för mig.
Och nu så tittar du kanske upp på honom och möter hans blick här bakom dina tårar. Liksom.
Jag har valt dig.
Han tar din haka så här och böjer upp ditt huvud mot sig. Så.
Bland alla människor på denna jord. Jag har valt dig att bli min herre. Att sprida ditt ljus, ditt snille och din storhet till den här förtappade generationen. Vad säger du, Nathaniel? Tar du min hand? Följer du mig?
Han sträcker ut handen, en faderlig, förlåtande hand mot det nedbrutna vrak som är nästan helt flåset.
Tårarna rinner ner för mina kinder där.
Och runt er så är det som att det här kaoset här bakom, det ligger liksom som dämpat. Du hör det knappt just nu, liksom. Du ser bara det här fladdrande fackelskenet, liksom. Skuggor som rör sig.
Forgive me, my lord, for my many faults in life. Thank you for receiving me. Ja, det är redan på knä, men jag faller ner liksom i en sån här bedjande ställning och kysser hans fötter.
Men du hamnar ju också i en bar of madness här nu, Martin. Så du kan väl slå en T10 så ser vi vad du, hur du behandlar det.
4.
Då kommer du nu att lida av en allvarlig paranoia. Alla här är efter dig, eller er. Ingen går att lita på. Och alla här är väl någon typ av, alla ni är spionerade på. Man har nog satt upp det här som en fälla för er. Ni är förrådda förmodligen av Sarasha Fick och alla andra. Och allting där är ett trick liksom, bara för att lura just er. David?
Ja.
Och Monty, vad gör ni?
Ja, Monty flyger på Natalie Parkhurst.
Mm.
Rör mig mot henne och fortsätter skjuta.
Mm.
Jag tror att jag har kanske ett skott kvar.
Mm. Du har nog högre än henne i dex, så varsågod. Hon har ju liksom rest sig upp och försökt be. Ni möts nog i kullen. Liksom. Hon är på väg upp och du är på väg ner.
Ja, jag skjuter. Jag träffar 26.
Trotskott. Hon möter dig med den här jävla påken. Ja visst, hon träffar. Lyckas du dodge?
Ja, alltid.
Du glider undan. Vad gör du David med de här spirorna? Du ser att det nu är en handfull kultister på jakt efter dig.
Mm. Alltså jag vill ju förstöra dem liksom. Så jag slänger dem på marken. Tar fram min Tommy Gun. Och sen vill jag bara peppra sönder dem liksom.
Ja. Absolut. Du gör det.
Det är det sista. Om det så är det sista jag gör, så är det här jag ska göra liksom.
Det kanske det är. För du ser nu hur den här stora besten går till världes igen. Och när den gör det, så är det som att en ny jävla reptil, en flygande reptil, möter den där uppe i mörkret ovanför stelen. Som att den välkomnas liksom. Det är också som att den tar sig ut ur ett hål i natten. Den är mer långsmal, lite mindre, svart bevingad reptil, kanske 20 meter lång liksom. Ser ut som en lång svart orm eller mask med fladdermus liknande vingar liksom. Någon typ av så här multiledade käkar, säkert 8 rader av små vassa tänder. Den gör ingen ljud av sig, men den är väldigt också svår att fästa blicken på, för att dess form hela tiden förändras. Och den är också så här suddig och rökig i konturerna, rycker och vrider sig. Och nu blir folk som tokiga. Man börjar ta av sig kläderna här nu liksom. Och de här jagar inte dig längre, de här personerna. De blir helt tokiga. Det är som att de två inleder någon typ av dans runt varandra där. Sen dyker även den här ner nu för att förmodligen sluka ett av de här offren. Och du kan få ett frislag, för du ser nog inte riktigt det här hända. Monty på Nelly Park just. Men hon står och sitter upp i luften just nu.
Mm.
David, du ser det här hända, tänker jag.
Mm.
För att du tittar på den här stora besten som flyger upp där, därifrån du står. Så du får slå ett nytt sändningsslag.
Ja, absolut.
Skulle jag slå slag på henne?
Mm.
Då tar jag kniven och kör in på henne.
Mm.
Mm. 4.
Mm. Du sätter den i bröstet. Hon faller ihop här nu. Nu är hon nere. Hon har 2 hitpoints kvar liksom. Men hennes blick är fortfarande. Titta på dig. Så tittar hon på de här bestarna som nu dyker ner.
Jag trycker henne ner. Så försöker jag dra ut den och hugga igen liksom. Bara slå så här mycket jag kan. Mm. Ren frenesi. Jag bara skriker.
Slå skada för sakens skull.
8.
Ja. Hon faller ihop där i en pool av blod. David, hur gick det för dig?
Jag misslyckas.
Då är det faktiskt en T10.
Ja. Slår jag 6 nu, så är jag nere på en 50-del.
Mm.
Jag slog 7. Så bye bye. Men vad händer på en 50-del? Då är jag ju...
Då är du indefinit. Ja, då måste du... Om du ska vidare med den här operationen i kampanjen, så måste du nog läggas in en snabbis innan dess.
Ja, ja.
En snabbis.
Monty?
Mm?
Du kommer ju också se den här, det går inte att missa en 20 meter lång flygande reptil.
Yes.
Så varsågod och slå.
Jag har 50 just nu. Jag slår 84.
Mm. Då får du...
Jag behövde 1 för att komma till Bado Manus.
Ja, slå en 10. Mm. Men du, Monty, ser ju här när du sänker blicken igen från den här tingestämt i skyn, så ser du någon som kommer emot dig på andra sidan den här stora stelen. Det är Lissy. Hon vandrar ut plötsligt bland alla de här kultisterna.
Nej.
Och till henne där bredvid på andra sidan så är det den andra, Elisabeth. Hon från London. Hon kommer att gå bredvid varandra. Båda tittar på det med sälta sluga leende. Du ser också den här unga kvinnan från hotellet.
Och tittar de på varandra också? Eller tittar de bara på mig?
Nej, de har blicken fäst vid dig liksom. Tittar djupt in i ögonen. Du skulle väl säga att de har, ja men, lysten uppsyn. Även den här unga kvinnan från hotellet, ser du det här, löser sig ju det här vimlet bland de här kultisterna. Vandrar sakta emot det. Du ser också, där kommer ju Deborah Walsh, din första kärlek. Holly Vanderbilt. Hon, den kvinna som du valde bort när du träffade Lisa, som du nobbade. Hon kom också där. Alla uppklädda, uppsminkade som för en utekväll med den. Går mot, du ser den där, någon kvinna som flörtade med dig på puben den kvällen här i London. Du ser någon kvinna som du vet spanade in dig på gatan häromdagen. Alla de här kvinnorna, det är som en massa. De kommer fler och fler. Liksom lösgör sig ur den här folkmassan här bland kultisterna. Kommer fram
backar
till
dig. Backar väl, tänker jag.
Mm. Med så här utmanande steg. Lyssna blickar. Då kommer de fram till dig, Lissi och Lissi. Lägger sina armar om dig. De smeker dig så här över kinden och örat. Så. De börjar kyssa dig. Pussar dig, så här, biter dig lite örsnibben. Så. Viskar snuskiga ord i dina öron. Stön, så här, dra i dina kläder, dra ner dig på marken. Börja försöka knäppa upp dina byxor. De här får älska med dig.
Nej.
Mm. För nu är det ju så här då. Nu har alla ni tre en baromäder samtidigt. Och då kan man välja att klippa scenen där helt enkelt som spelare. Och det tänker jag göra.
Yes.
Ja.
Det sista du ser eller uppfattar, Monty, som är, jag tänker att Monty och David ungefär samtidigt, Monty lite senare, du ser eller hör en enorm explosion i det här redan rökfyllda området liksom, där folk går runt och liksom hostar, och de har betalt sig kläderna nu för att, ja men, ligga med varandra typ framför ögonen på de här bästarna då, som verkar slita de här offren i stycken ett efter en liksom. Du hinner kanske slänga en orolig blick på Nathaniels bror där, men det är någonting som exploderar, som sagt, en granat skulle ni tro.
Mm-hmm.
Du hör ljudet av en motorcykel som löser sig i röken här, och du hör automateld. Det verkar vara en sån här sidovagn där det sitter någon och bara pepprar liksom. Det är det sista du kommer minnas av den här kvällen.
Mm.
Vi kan väl slå snabbt för om ni råkar utveckla några grejer. Slå varsin T10, både David och Monty.
Nej, men det tror jag inte.
En trea slår jag.
Violence.
Femma.
Femma är significant person igen. Har du någon annan än Tony?
Nej. Jackson Elias har
jag. Ja, då tror du att du ser Jackson Elias här. Det är nog han som kommer på motorcykeln.
Ja.
Tänker för Montys del. Ja. Du slog Violence.
Violence. A red mist descends on the investigator. You explode in a spree of uncontrolled violence and destruction directed at their surroundings. Allies or foes alike for one detail.
Jag tänker att han skär och sticker den här Natalie Parkus så att man inte känner igen henne liksom.
Nej, precis.
Alltså det, hela ansiktet är bara liksom blod och hål och kanske till och med skär av fingrar och armar och liksom det. Titta och sågar liksom.
Och sen om det finns fler så kanske du går på det.
Förmodligen.
Men vi klipper den scenen där. Sullivan är död. Men den här historien kan ju inte gärna handla om döda rollpersoner. Så därför presenterar vi nu en ny utredare till kampanjen Masks of Nyarlathotep, nämligen Selim.
Han ligger just nu och sover i sitt lugna, trygga hem i West Essex. Daniel?
Ja?
Vad gör Selim på dagarna? Kan du berätta lite om din nya rollperson?
Det kan jag göra. Han är ju egentligen från Bukhara i nuvarande uzbekiska sovjetiska republiken som det har blivit för ja, inte alls länge sedan, förra året. Tidigare var emiratet Bukhara fristående ryskt protektorat, men det har ju skett en revolution där för ett par år sedan. Och då valde Selim Turanoglu, som han heter, att fly i samma spår som emiren av Bukhara flydde söderut till Afghanistan. Och därifrån tog sig Selim vidare till England och Essex då. Så han har varit här i 5 år ungefär. Han är ju ganska nöjd med den här liksom stillsamma lantliga tillvaron som han lever nu. Ser framför mig att han bor i någon typ av gods som han har hyrt eller lånat kanske av någon bekant. Det är nämligen så att han själv och hans släkt har varit på Storbritanniens sida i The Great Game, som det heter, det här spelet mellan Storbritannien och Ryssland i Centralasien som har pågått nu i 100 år snart. Så de har väl lite grann satsat på fel häst, kan man väl säga, när fler och fler landområden väljer att göra revolution. Och det uppstår ju fler och fler kommunistiska stater som gräs ur marken.
Men det låter lite turkiskt, hans namn, efternamn.
Ja, han är ju alltså, han är alltså uzbek. Men också av, som många från Centralasien, så är han ju av väldigt så blandad härkomst. Jag vill säga att han har rötter både i Uzbekistan, men även ifrån Persien, Mongoliet och arabiskt dessutom. Alltså ända från liksom 800-talet när den första arabiska vågen svepte österut, kan man väl säga.
Just det. Men det lilla jag kan om Bukhara, så är en väldigt gammal stad som har väl i perioder, om inte hela tiden, fungerar som någon typ av lärdomscentrum, är det inte så?
Jo, precis.
Är det någonting som påverkat Selim och hans familj?
Definitivt. Han personligen så har han ju verkligen gått i de spåren. Han har ju aldrig varit särskilt intresserad av liksom sport eller jakt eller sådär, som annars är också stort i regionen, utan det som har fångat honom, det är ju att förkovra sig i gamla böcker, historia, föremål från svunna civilisationer. Och även han studerade en period i Istanbul och kom i kontakt med både fotokonsten och kinematografen. Så han har ju varit inblandad i en del liksom filmklubbar, om man säger, i Centralasien. Då kanske oftast med någon typ av rysk bakgrund i den ryska skolan, så att säga. Men det är ändå något som har fångat hans intresse. Det här med fotografi och framförallt då filmfotografi.
Ska vi nöja oss med det så länge? Så... För Selim ligger, som sagt, och sover, men vaknar mitt i natten av att det knackar ivrigt på hans ytterdörr. Hårda knackningar, ivriga sådana. Vad gör du? Hur ser du ut om du beskriver dig här när du reser i nattskjortan kanske? Behöver du gå ner en våning kanske?
Ja, absolut.
Kan du beskriva dig själv och din väg? Aha. Genom huset till ytterdörr.
Nej, men Selim är en då uzbekisk man, någonstans mellan 40 och 50. Har ett ganska brett och så köttigt ansikte med lite puffiga kinder.
Och det här ansiktet bryts av ett ännu bredare svart skägg med lite grått insprängt. Har buskiga ögonbryn, men en vänlig uppsyn, mörka ögon. Har en välklippt frisyr, tidsenligt brittisk skulle man vilja säga. Där det är kortklippt på sidorna och så bakåt kammat upp till normal lång, men har lite så putmage och ganska smala slopande axlar. Inte särskilt imponerande fysiskt sett. Normalt sett har han på sig välskräddade kläder enligt det lokala modet. Nu i Essex då så bär han ju oftast en tredelad kostym, kanske hatt om det är väder för det. Men nu när han kliver upp i sängen så tar han på sig liksom en sidenrock, morgonrock liksom. Mm. Och ett par tofflor som står där vid sängkanten. Mm. När han reser från sängen där, att han lägger undan ett, ser ut som ett smycke, en brosch kanske till en början. Men skulle man titta nära så ser man att det är nog ett speciellt slags kors. Mm. Ett nestorianskt kors. Mm. Ser ut som ett malteserkors ungefär, men i mitten så är det en svastika istället för att det bara de här armarna går ihop liksom. Gammalt kors.
Är det östkyrkan eller?
Ja, precis. Mm. Ta med sig, jag tror inte de har dragit elektricitet här, utan han har väl en lampa, oljelampa stående vid sängen som han vrider upp. Tar den med sig och går ner för den här lite branta smala trappan. Mm. Det är ett gammalt hus liksom. Säkert stått i 200 år. Sådär. Mm.
Du sa att han var intresserad av fotografi. Sådär. Passerar han några fotografier han har uppställda kanske på någon byrå eller någon hallmöbel eller sådär, tror jag.
Jo, men som det
vi kan se flämta förbi i ljuset av din lykta.
Ja, ja, definitivt. Sådana gamla som han har tagit med sig då hemifrån, minareter och madrasser, eller vad heter det? Mm. Madrassas. Som han har fotat av.
Mm. Det knackar som fan där nu. Bultar. Man försöker till och med dra i handtaget här när du kommer närmare.
Mm. Ja, men där över dörren så hänger det väl ett gammalt gevär, tänker jag. Någon musketvariant. Mm. Mm. Så med lite skakande händer så plockar jag ner den. Mm. Kolla, den är väl inte laddad. Eller så här, det finns väl inget krut i huset liksom. Mm. Men ändå så att jag står med den i handen när jag öppnar dörren.
När du öppnar dörren, Selim, så möts du av en chockerande syn. Där står din bekanta vän, vet inte om jag vill kalla honom. Mm. Pat Saunders, som lyssnarna känner som Mangus. Pat Saunders, en man som sökte din hjälp eller din konsultation. Ni har nog träffats några gånger. Han pratat mycket om dels Edward Gavigan, men ännu mer en Sir Aubrey Penhew. Tillsammans står han där med en slagen och blodig skara människor. Han har en kvinna intill sig klädd i motorcykelkläder. Är de båda två.
Mm.
Fast utan hjälm. Med sotiga i ansiktet båda två. Hon har en sån här svart kort fransk page eller sån här bob frisyr, långa ögonfransar. Och de verkar känna varandra, vara förtrogna. Och bakom dem så ser du två personer som de har försökt släpa fram, avsvimmade och blodiga, en i trasiga kläder, ligga. Jag kan säga till lyssnarna att den ena är Rodney Fawcett och den andra är Montgomery Hartman. En annan man kryper runt där bakom i din trädgård på alla fyra. Det är Nathaniel Fawcett. Och en fjärde person står i gasmask. Och sen liksom en mask på ena sidan av örat så att säga. Och en annan venetiansk mask av något slag över sitt vänstra huvudhalva så att säga. Han har tre masker på sig samtidigt. Står och smäller så här osynliga flugor framför sitt ansikte. Det är alltså David DeFazio. Bakom de här sex personerna sammanlagt så ser du en halvkvaddad bil stå parkerad och uppsliten gräsmatta halvvägs in i din häck. De enda som är någorlunda helskinnade här, det är ju Pat. Mm-hmm. Och den här kvinnan i MC-kläder. Alla är dock blodiga, svedda, leriga och luktar träsk och krut. Pat tränger sig på. Han har givetvis en cigarett i munnen.
Mr. Saunders?
Right, Mr. Terry Moglow.
What's all this then?
Well, kind of in a hurry here. Might we...
Han tittar över axeln hela tiden så här oroligt.
Might we...
Would you like to step inside, Mr. Saunders?
Very much, Mr. Termoglo.
It's a bit late, don't you think?
You think?
De tar sig in där, släpar in de här skadade människorna i ditt vardagsrum eller välkomstrum där.
Mm.
Du får väl tända in där och ganska snart så verkar ju den här Pat Saunders angelägen, han och den här kvinnan och de andra två personerna, varav den ena verkar vara helt apatisk liksom, men en annan stor tjock skäggig man klädd nu bara trasor, det vill säga Roddy Fawcett, han verkar vara lite mer vid sina sinnesfulla bruk, och de tre verkar väldigt angelägna om att hugga in på ditt barskåp om du har något.
Jo, men det finns väl ett som är kvar lämnat kanske av den föregående. Jag tror inte att jag har varit så noga med att fylla på där, utan jag får bara säga också att engelskan som Selim pratade igen då, man märker att det finns någon typ av brytning, men den ligger väldigt långt bort sådär, utan han verkar ju ha lärt sig språket väl liksom.
Absolut.
Well now, Mr. Saunders, I've already sent Mr. Aylesbury home for the night. What do you need?
Okay.
Jag tänker att det är min butler då, eller ja, känner vad vi ska kalla honom, Mr. Aylesbury.
Yeah, we'll manage.
Och sen fattar han post och ett av dina fönster, ser du, med en revolver, där han sitter och kikar ut hela tiden. Den här kvinnan fattar post och ett annat, och sen tar det ganska lång tid innan de börjar lugna ner sig, innan de verkar inse att de kanske inte är förföljda. Och de undrar väl var de kan dumpa de här medvetslösa och utslagna personerna för natten liksom. Om du kan ställa Johan i någonting.
Jo, men det, jag försöker väl efter bästa förmåga fixa det. Det är ett ganska stort hus nästan, det är lite så här godsaktigt. Så det finns ju rum, så att säga.
Han är inte så noga, han dumpar nog gärna alla i samma.
Ja.
Medan han själv, den här kvinnan då, som han sedermera presenterar som Colette. Hon verkar vara fransyska. Colette. Och den här stora tjocka mannen i trasor som ni kanske ordnar någon typ av morgonrock åt, han sitter också uppe den här natten. Ingen av dem verkar vara förmögna att kunna gå och lägga sig. De sitter nog där och smuttar och dricker natten igenom. Upp till dig om du vill vara en del av det.
Jo, men det vill jag definitivt. Framförallt att höra varför de är här liksom. Ja. Om vad de vågar berätta för mig och inte, så att säga.
Det får du veta, att de har varit i något träsk och fritagit de här personerna som varit fängslade av någon typ av kult då, som de kallar för The Brotherhood of the Black Pharaoh. Eventuellt någonting du känner igen, jag vet inte. Och att en man vid namn Edward Gavigan ska ha burit det yttersta ansvaret. Han ska nu vara död och det ska ha varit en riktigt blodbad där. Men att Pat och Colette har lyckats rädda de här fyra personerna därifrån då. Och att de sen har flytt, och att den här Rodney Fawcett pratar om några flygande bestar och galenskaper som du, jag vet inte, har svårt att ta för sanna. Han verkar vara väldigt speciell, den här mannen. De andra verkar inte vilja prata om saken, men alla är märkbart skärrade, upprörda och i stort behov av starka drycker.
Ja, men jag gör väl mitt bästa för att servera det jag kan. Alltså, jag kokar väl även på en kanna te och sådär. Om det är någon som behöver det istället, kanske det känns... Ja.
Nathaniel Fawcett, David DeFazio och Montgomery Hartman. Ni vaknar upp, eller ni har vaknat upp redan sedan ett tag på en plats ni inte riktigt känner igen. Ni ligger alla i samma rum. Ni kanske inte har vaknat exakt samtidigt. Ni har antingen sovit eller varit medvetslösa eller någonting däremellan.
Ja.
Det här rummet är mörklagt. Ni ligger väl eventuellt par av er i varsin säng och någon på en soffa kanske. Alla mår skit. Ni vet inte hur länge ni har varit sovande eller medvetslösa. Ni är blodiga, skitiga. Ni luktar träsk och krut. Ni minns ingenting eller väldigt lite av nattens händelse. Monty, du har för dig att du har aldrig sett så mycket blod hela ditt liv. Och du känner på det att det var ditt fel till stor del. David, du har för dig att du har också haft ihjäl någon. Eller det kan du inte ha haft. Var Tony där? Och Jackson Elias, var han också där? Svårt. Ni minns allihopa att ni var in the nice och allting fram tills dess att ni hamnade i den här gemensamma blackouten. Allting fram tills dess minns ni. Men därefter är det svårt att minnas. Nathaniel Fawcett, du minns ju tydligt ditt möte med den här personen som klev fram bakom stelen. Och du vet att din bror svär i fara. Du vet inte riktigt hur det har gått för honom, men du har blivit lite lugn. För ni har alla hört genom dörren några röster, 3-4 stycken samtalar i det angränsande rummet. Ni har varit så mörbultade och vid så dålig mental hälsa att ni har inte kunnat förmå er att ta er upp. Samtidigt som ni har blivit intresserade av det ni har hört.
Mm.
Ni har identifierat 2 röster. Den ena tillhörande Mungoose och den andra Rodney Fawcett. Båda sluddrar nu när ni har hört dem prata. Talar dämpat men med en förtrolig ton. Rodney har beklagat sig av all ondska som finns här i världen och som av någon anledning måste drabba just honom. Nu har han sagt att det här, det han upplevde i natt, var värre än det han upplevde både i Taklamakan och i Tibet tillsammans. Mungoose har ni hört, har med bitter ton talat om The Pale Viper. Nu har honom förklara att The Pale Viper är Sir Aubrey Penhew och ingen annan, inte Edward Kevigan. Han hatar den här mannen mer än någon annan, har ni förstått. Sir Aubrey alltså. Och det hela verkar vara av personlig art. Ni har hört Mungoose berätta att hans mor var änka, arbetade som husa för Sir Aubrey när Mungoose var liten. Och att han på så sätt lärde känna den här baronen då redan som barn. Men att han alltid var rädd för den här äldre adelsmannen. Nu hör de säga: "There was something about him. You could feel it. Something odd. Cold. Something... in the way he spoke, the way he looked at you, he just wasn't right. I could feel his unspoken thread of hideous rage waiting beneath the furnished surface." Den här Sir Aubrey ska också varit helt besatt av det gamla Egypten, och fler än en gång har Mungoose bevittnat då som barn hur han klädde sig i faraonisk regalia både till vardag och till fest. Något som Edward Gavigan verkar ha tagit efter dem. Sir Aubrey såg till att bistå Mungoose med små tjänster under hans skolgång och uppväxt. Utan att han som pojke själv förstod varför. Han märkte dock att hans mor ofta jobbade långa pass, kom hem sent och med åren blev allt mer tystlåten och härjade i uppsyn. När Mungoose som ung man skrevs in i brittiska armén under The Great War såg Sir Aubrey till att han placerades i en fördelaktig tjänst långt ifrån fronten. Under tiden som kriget fortgick tvingades Mungoose dock oavlåtligen in i våldsamma stridigheter och utmärkte sig på egna meriter. Han steg snabbt i rang, skickades snart ut på specialuppdrag bakom fiendens linjer. Och efter lyckade uppdrag som gällde informationsinhämtning och spionage så rekryterades Mungoose till brittiska underrättelsetjänsten för utlandet Secret Intelligence Service. Efter krigets slut. Allt det här har ni hört honom berätta. Och när han återvände från kriget så hade hans mortillstånd försämrats ytterligare. Hon hade blivit en nervig och nedbruten själv av sitt gamla jag och kom knappt ur sängen såvida inte Sir Aubrey kallade på henne personligen, trots att hon inte längre var kapabel att arbeta för honom. Och under den här perioden kom också Sir Aubrey att lyfta sin hand ifrån Mungus, som själv inte vet varför. Kanske hade han blivit ett hot när han kommit upp sig, fått inflytande och gjort sin karriär på egen hand. En kort tid senare, när Mungus kom hem från ett utlandsuppdrag i Alsace, så fann han sin mor död. Hon hade hängt sig och skrivit ett brev där hon mellan raderna avslöjade vilken skada Sir Aubrey hade åsamkat henne under åren. Där och då förvreds Mungus hjärta och hans liv kom att handla om att inte vila tills dess att han hämnats på Sir Aubrey för sin mors död och långa lidande. Sen dess har de båda varit invigda i en katt- och råttalek där Mungus ser det som att han själv är en liten katt och Sir Aubrey en gigantisk jävla råtta. Mungus hade förstått att den här dekadenta baronen hade skumma vanor och gjorde allt för att gräva i detta och få honom på fall mellan sina utlandsuppdrag. Baronen osade dock katt och såg sedermera till så att Mungus blev av med sitt jobb på underrättelsetjänsten, trots goda meriter och bristande bevis. Och de senaste åren har Mungus ägnat sig åt sin hämnd på heltid. Det var på det viset han lärde känna Jackson Elias. Allt det här har ni hört honom berätta för Rodney Fawcett under en fylla, verkar det som. Ni har ibland hört en kvinnlig röst och troligtvis också en fjärde röst. Jag tänker att du har suttit med där, Selim.
Mm.
Och hört hela den här historien.
Yes.
Mm. Allt det här har ni hört genom dörren, men av olika anledningar eller samma så har ni inte klivit upp. För att riskera att avbryta historien eller för att ni inte orkar helt enkelt.
Jag kan tänka mig att det är lite som en så här feveryra. Mm. Att man hör massa grejer men man kan inte riktigt agera liksom. Mm. Och så kanske man drömmer om det sen.
Mm. Mm. Vad är det för rum de ligger i, Selim?
Jo, men det är... Vi kan säga att det är ena flygeln, andra våningen på ena flygeln.
Mm, så länge det är angränsande till det rum där ni sitter. Så.
Ja, men det kan det vara. Det är lite som en lägenhet i huset kan man väl säga. Så det är två rum, tänker jag, med skiljevägg som man kan flytta fram eller bak om man vill ha den eller inte. Nu är den borta då, så det är som ett enda stort rum liksom.
Mm. Är något särskilt i inredningen eller sådär som de har noterat, tror du?
Nej, jag tror att det här är nog en del av huset där jag liksom inte har satt min fot nästan.
Mm.
Mm. Utan det de kanske märker om något är att det känns så gammalt i luften. Det är lite dammigt överallt och man känner ju när ett rum eller en del av ett hus inte har använts på länge liksom.
Mm.
Jag vet inte vad jag sa, vet du vad för årstid? Det kanske är lite kallt och sådär också.
Februari.
Ja, då är det väl jävligt kallt då, antar jag.
Mm.
För den här delen av huset kanske inte ens värms upp.
Mm. Vad gör ni? Ni tre som vaknade, ni kanske någon av er sätter sig upp lite. Ni tittar på varandra och ser att de andra är vakna.
Vi har alltså inte någon typ av liksom madness igång nu,
nej,
eller?
Nej, nej. Förutom Simon då som hamnade i indefinite insanity.
Ja.
Så du är ju... skärrad, kan råka ut för vanföreställningar. Alla dina sinnen och alla dina såna här background entries är förhöjda under den här perioden liksom.
Mm.
Och du kommer ju behöva vård då liksom.
Mm.
Ni har nu också, ska jag säga, fått ett par nya entries på eran background där. Kan börja med David.
Mm.
Du har ju hamnat i tre olika Bout of Madness nu, Simon.
Ja.
Så du kan egentligen ha tre olika entries.
På significant people eller?
Ja, där kan du nu... Jag tycker du kan stryka Tony nu.
Okej, okay. Ja.
Har du några förslag på någon du skulle kunna skriva in istället?
Alltså jag hade ju Jackson Elias.
Mm.
Den tänker jag kan vara kvar.
Mm.
Men sen tänker jag att Ian och Salven borde ha en plats där, tänker jag. Och sen en till då.
Nej, sen så är den tredje grejen. Det är meaningful locations. Där skriver du nu in Egypt. Så du har nu två meaningful locations.
Bara Egypt generellt, alltså landet. Okay.
Yes. Så kan vi ta Erik.
Ja.
Då kan du lägga till significant people.
Ja.
Så skriver du in Omar Al-Chakti. Du kommer ihåg att du hittade det här brevet ju.
Mm. Ja, jag minns det.
Omar Al-Chakti, vem är han och var han inblandad i Rogers försvinnande? Är det det du undrar om honom?
Ja.
Martin?
Ja.
Du skriver in på baksidan där under ideology och beliefs.
Yes.
Så skriver du The Black Pharaoh har valt mig som sin härold och kan vara svaret på alla mina problem. Och sen får du spela det som du vill. För jag säger inte att han är det, men han kan vara det.
Ja.
Det var bara, det kan vara bra att ni har det nu när ni kommer ur er bör och med.
Tack.
Vad var det sista du sa? Hade de hade vaknat precis eller?
Mm. Ja, de har precis vaknat i det här rummet och mött varandras blickar.
Ja.
Mår skit, men är i alla fall vid liv.
Monty börjar känna sig så här på ansiktet och kroppen liksom, är han skadad? Jag minns ju det där blodet liksom, allt blod. What's going on? Where are we?
What happened? The last I saw was some kind of pharaoh and a monster in the sky. Was it all a dream? Did you see the same?
I saw a motorcycle.
David reser sig upp i sängen och tar sig för halsen. Vad är Ian? Jag vet inte varför jag tar mig på halsen, men jag, det var det sista jag såg av Ian. Att han blev... Ja.
Ian.
Ian!
Ni som sitter i rummet utanför och Selim hör ju en röst skrika Ian. Det kanske inte är första gången när jag hört det under natten liksom.
Monty kramar den här filten han har haft på sig. Man sitter på nu i sängen. Han kramar händerna runt den när det går upp för honom att Ian dog. Jag minns nu.
Vad är timmen nu? Är det morgon? Liksom en så här riktigt grå, disig, jobbig,
precis,
brittisk, kall februari morgon.
Ja, klockan kanske är 6:30 på morgonen.
Men då har jag nog under natten här, men jag har insett att jag kommer liksom inte gå och lägga mig igen, så har väl jag gått och bytt om till kostym liksom. Men jag går ut i köket och kollar om jag fortfarande har den här kannan igång med tevatten. Så häller jag väl upp var de, minns jag att de var tre stycken i rummet eller? Var de fyra eller hur många var det? Tre?
Tre.
Ja. Men då häller jag väl upp tre koppar, eller jag ställer fram tre koppar och tekannan och lite olika tesorter sådär. Så ger jag väl en nickning till Mongoose, eller Pat. Ja.
Pat, han är ju ganska full nu liksom.
Ja,
han nickar ju bara tillbaks.
Länsat spritskåpet.
Han har ju suttit och ramblat här nu om den här Sir Aubrey liksom. Öppnat upp sig för den här märkliga Rodney som verkar ha en förmåga att få folk att öppna upp sig på något märkligt sätt.
Men var hon Colette, var hon kvar också eller?
Hon sitter där halvsover. Ja, hon har nog slumrat till henne.
Men jag är ju ganska pigg av all den här uppståndelsen i mitt lilla lugna lantställe, så att jag tar med mig den här brickan då med te, knackar tre gånger på dörren och sen öppnar jag den och kliver in den. Good morning, gentlemen.
Jag ryser till. Det är dels som en pinne och tittar mot dörren.
Good morning.
Jag slänger mig upp ur sängen och liksom springer ut i, där jag har hört röster hela tiden.
Igen!
I samma ögonblick som det knackar så sliter du upp dörren liksom.
Oh my. Good morning.
Igen!
No, my name is Selim. Please to make your acquaintance, Mr...
Var är Ian?
Spänner ögonen i dig.
Mr...
Titta mig om ser efter mina möjligheter att fly eller slåss liksom.
Du ser ju i rummet där utanför så sitter ju Rodney Fawcett, Live and Kicking, Mangoose och en kvinna och halvslumrar i en soffa. Klädd i MC-kläder, har en svart sån här bob-frisyr, långa ögonfransar med mycket mascara, sitter nedhasad i en fåtölj här, somnat med en sån här lång cigaretthållare i mungipan, så ja, slocknad cigarett.
Men ja, om du fastnar liksom där i dörren så, här, så försöker jag väl krångla mig förbi dig med den här brickan med kopparna och tekannan liksom.
Jag springer väl ut i vardagsrummet och liksom så här. Rodney sitter där och ja.
Mangus tittar ju upp på dig med sömnig blick, tunga ögonlock. Han ser rätt packad ut om du lägger märke till det.
Nej, det gör jag nog inte utan jag försöker bara hitta ansikten jag känner igen liksom.
DeFazio, you're not wearing any masks this morning, are you?
What the fuck is going on, man? Och så tar jag tag i honom för att liksom säkerhetsställa att han faktiskt finns på riktigt liksom. Jag skakar på honom och ja.
Ja, Sigmund, va? Never mind, I thank you. Will you save your fucking life, mate?
Var är vi? Var är Ian? Och så står jag. Jag är ganska liten så jag står väl och liksom rycker i hans axlar på något sätt liksom.
Graf mig, mate.
Och jag släpper honom. Och så står jag och tittar på honom liksom.
David. Jag stapplar upp där mot dörren. David.
Jag står väl där med den här brickan liksom. Kopp av te.
Jag tar en kopp utan att säga något och så går jag vidare. David, Ian is dead. I saw it.
No.
I saw it.
He was.
It was that woman, Natalie Parkhurst. She killed him.
Han var precis bredvid mig och sen sköt jag honom i...
Yeah, he's gone. Det fäste
jag. Jag tar mig för pannan så här. Jag kommer på vad jag står och säger liksom.
You did what? You shot him?
Jag står där och sen ser jag Rodney. Och han låg ju liksom medvetslös mer eller mindre.
Ja.
Eller var uppspänd medvetslös. Jag står där i min liksom despair, vad heter det på svenska?
Förtvivlan.
Rodney? Hur lyckades du fly från...
Han sitter där i en tjock morgonrock.
Ja, det ska mycket till för att ta koll på Rodney Fawcett. Hur är det min bror? Är han med sina sinnesfulla brukar, tror du?
Är det så att han har typ ett glas konjak i handen?
Ja. Han ser ut rätt bra.
Jag går fram och tar hans liksom tia konjak och sveper den framför honom. Liksom.
Ja, ta det du kan behöva. Vi var alla ner för räkningen i natt, men Mr. Saunders dyker upp till vår räddning. Jag tror vi var ute med oss alla. Jag hade hoppats att min bror skulle komma till undsättning, men ja, jag vet inte. Han vaknade.
Jag hör väl här, Nathaniel hör väl här samtidigt. Den här rösten i distans på långt håll. Och rusar ut ur rummet han är i. Slår väl kanske nästan den här bricken som den här stackars betjänten som jag tror det är håller i. Rodney.
Oh, Nathaniel.
Is that really you?
Ja, det är det.
Am I dreaming?
Nej, det är jag, Nathaniel.
Is this a dream?
Nej, Nathaniel. Jag tror att du vandrade drömmarnas väg i natt, men nu är du med mig här i verklighet.
I can't believe it. I thought you were lost to the demon.
Ja, detsamma, min bror. Jag tror att demonerna hade tagit dig. Du var inte dig själv, du var någon annanstans. Du var i demonernas rike i natt. Men jag lovar att inte berätta för dina barn. Sakerna är så det gör det. Och inte för din fru heller för den delen.
Brother, it's you and me, brother.
Du har en äcklig smak i munnen. Nathaniel, som att du har... Alltså det är svårt att placera det, men det smakar liksom jord och skit. Avföring. Alltså du har väl aldrig ätit, men hur du kan tänka dig att det skulle smaka.
Väl. Det är väldigt.
Jag tittar mig om efter någonting och dricka.
Det står ju en vänlig man.
Jo, men han har ju gått förbi liksom. Jag tänker att det står någon flaska här någonstans.
Ja, det står nog flaskor framme.
Ja, jag kom ju, det är ju ingen kvar i det här rummet, så att jag kommer ju ut efter de här liksom allihopa. Lite förvirrad och samtidigt lite... Jag ser ju på dem att de har varit med om någonting hemskt i natt.
Dramatiskt.
Ja, ni har ju inte bytt kläder och sådär än.
Mm. Jag vill inte pressa det för mycket liksom.
Har vi inte bytt kläder alls?
Jag tror inte det. Ni kanske har slängt för av då, er
alltså
lite kläder.
Du måste ju vara helt genomblodad, tänker jag. Efter hans kniv då liksom.
Ja, ja, men du kanske har slängt av dig kläder, men du har inte fått några nya. Du kanske har dina underkläder bara, något linne och kalsonger.
Ja, precis. Jag har något lakan runt axlarna liksom.
Mm. Och sådana här höga strumpor med strumpeband.
Är någon som vet vad som händer med Jalesha?
Jag sätter ner den här brickan på bordet där. Det smäller väl till lite grann. Att jag gör det lite så här hastigt kanske. Now, gentlemen, I can tell that you've been through hell tonight. But I still believe some introductions are in order. My name is Selim Turanoglu. And this is my home. Jag tittar på den som står närmast. Det kanske är Monty, tänker jag.
Hello, sir. Blir helt ställd.
David står där med helt uppspärrade ögon och bara... Alltså, du ser psykosen.
Rodney säger...
Och nu är det er tur att säga ert namn.
Ja, Montgomery Hartman. Sticker fram handen. Ur den här liksom lakanet.
Ja, jag tar väl den och skakar med så här dubbel... Lägger ena handen ovanpå din hand liksom.
Okej. Okay.
David sträcker fram handen med. Jax! David och Salv... David, det fattar jag. Och så står jag där med handen lite så... darrandes framför dig. Med en väldigt... psykotisk blick.
Ja, trevligt att träffas, David. Och ni känner alla Pat? Eller jag menar Mr. Saunders? Så jag pekar med handen mot mannen som ni känner som Mongoose.
Jag tittar oförstående på vem du...
They know me as Mongoose, Mr. Turmoglu. Han säger alltid ditt namn fel liksom. But thank you very much for breaking my alias.
It's about time, Birdman.
Birdman. Yeah. You've always been a real nice bloke, haven't you, Hartman?
You tell me. You seem to know all about it.
Well, I know. I saved your fucking life tonight. And what do I get?
Well, I didn't know. Because I was out, all right? I didn't know.
Yeah, now you know.
Well, thanks a lot. Fucking... Titta, han hör nog att jag mumlar fucking. Alltså, skitarg är jag.
You're welcome. Never mind.
Okay, thank you. Säger jag, tittar i ett hörn typ.
Well, I don't know if you're in the right mind to discuss this, but I found some shit in the manor house. The so-called Mr. House.
Please mind your language, Mr. Saunders.
Yeah, sorry, Mr. Ternolo. Han har en liten väska där som han drar ut från något brev. Found this. Thought it might be of interest. I don't know if you're still doing investigations or if you're just running around. I don't know what you're doing. But look at this. Han sträcker över det till... jag tänker att Nathaniel står närmast där. Det är ett brev.
Ja, mm, jag tar emot det. Med ena handen samtidigt som jag har en flaska konjak i andra handen som jag halsar ner i strupen, gurglar och spottar ut på golvet.
Mm.
Tar upp det här brevet och läser det.
Vad gör Selim då?
Men jag backar väl två steg så jag inte får det på mina skor till att börja med. Tittar jag på Mongoose med uppspärrade ögon.
Ja, han bara skakar på huvudet liksom. I'm so sorry, Mr. Tarnoglu, you know. You're not in the right mind.
Nej, det är ju uppenbart. Men jag får fråga, hur länge har ni tänkt stanna här egentligen? Börjar tänka på praktiska saker som man måste köpa mat och de här.
I think we should be leaving, mister.
Jag spänner ögonen i den här Salim. Som ändå verkar vara en down to earth kind of guy. Jag går fram till honom och liksom sätter båda händerna på hans axlar. Vad hände med fågeln? Vad gjorde ni? Varför är vi här? Vad hände med fågeln? Och så står jag och skakar på hans axlar så här.
Jag tittar mot ena kortväggen här där det hänger en sån uppstoppad fasan liksom.
Mm.
Vilken fågel?
Vad gjorde ni med fågeln? Och så står jag och
vilken
skakar.
Vilken fågel? Livrädd.
Monty går fram och tar David. Försöker fösa honom därifrån.
Ja, Mongoose reser sig nog upp lite här och försöker också lugna dig.
Monty drar David bakåt och tittar på den här utspillda konjaken som Fawcett spottar ut. I think we overstayed our welcome here. I'm sorry, I forgot your name, but we gotta go to Egypt, see? All right?
Yeah. Egypt, yeah.
It's very important.
Well, all right.
Now, Mr. Fawcett, can you hand me that letter, please? If you're not gonna read it.
I'm reading it.
Well, what does it say?
Let's see here.
Det står så här. For the honorable Pale Viper, Elias has been dealt with by our friends in New York. Now we must turn to our other problem, namely Jack Brady. I understand that he may be in Shanghai and ask if you would direct your resources to hunting him down. It is stupefying that this troubling man has evaded us for so long. He may become an obstacle to our great plan. If you wish, I will. Och sen verkar som att det är inte riktigt färdigskrivet där.
Well, gentlemen, what should we do now?
Men du berättar inte vad det står i brevet.
Jo, jag läser det högt alltså.
Okej.
Jag kan inte riktigt förstå vad som hände borta på gården. Jag vill få det förklarat för mig liksom. Så om inte den här Selim vill svara på det så hugger jag tag i Mongoose.
Vill svara? Han var inte sådär.
Nej, det var han kanske inte. Jag har ingen aning. Så att det...
Ja, du hugger tag i Mongoose.
Ja. Vad fan hände? Jag trodde jag var död och sen nu
Ace,
är jag här.
Ace of Defacio. I don't know. I arrived late, but at least I arrived. And what I did, you were, excuse my language, Mr. Tarnoglu, you were fucking out of it. Okay?
Sorry, who the fuck in this room do I owe my life?
Yeah,
tell me now.
That would be myself and Colette here.
Okay, cool.
Ain't that right, darling? Pigna till sig. Oui. Yes, pumpkin. That is correct. We did our best to try and rescue all of you.
But how did you stop the flying beasts?
Yes, we did not stop the flying beast. We just
We threw hand grenades and we shot with the automatic rifle a lot and tried to pick you up on our motorcycle. And then we stole a car and drove off.
Ser ju hur min blir liksom mer och mer bekymrad med varje ord.
Hon verkar vara ganska obesvärad med det hon berättar. It was a crazy night. It was.
Hur stoppade ni? I can't get it out of my head. How did you stop the fucking beast from raining all down on us?
Jag vänder mig till Celine.
Jag står och håller mig för liksom för...
Well, it seems like they didn't focus on us. We were lucky, as Colette just said, arrived late. I knew, since I was in Derby, picked her up on the way, been working together before. And yeah, we just threw some grenades. We did just what we had to get you out of there. And picked up some clues in the house as well. Yeah, you know, you try to get out of there alive.
Men, jag spänner ögonen nu.
I don't know how many we killed, but sons of bitches got what they deserved, didn't they? Huh? Tell me, David. Mr. DeFazio.
Did you see them?
Did we do something wrong?
Nej.
Were we wrong to help you?
Som Gud är mitt vittne så gör jag liksom...
Korstecknet.
Nej, men vad såg ni?
Yeah, we saw it. Saw the fucking thing flying around, eating people fucking sorry Mr. Termoglu, and I don't know, there were some orgy.
Men vad hände med det?
Wish I didn't see, but I did, and I'm not so stoked about talking about it.
Vad tog det vägen? Jag tar tag i dem och liksom skakar.
For all I know, they're still there. We left. Before the shit was still going on when we left.
Okay.
I thought we were being followed, but I guess we shook him off.
Men
Monty är likblek. Han står liksom och skakar. Han har förmodligen fruktansvärt låg blodsocker i laget.
And that Jalesha girl, I don't know where she went.
Okay.
Maybe she's still out there in the... Yeah. And I don't know, I guess you were staying someplace and all your stuff are probably still there. We didn't really have the time to pack up for him.
Jag tänker att jag står och håller honom vid axlarna och han har sagt allt det här. Och så spänner jag ögonen i honom och liksom står så här nära. Men du såg den flygande varelsen, eller hur?
For the fifth fucking time, DeFazio, I saw it. I saw it and I wish I didn't. End of story.
Ja, jag kramar honom liksom som att någon annan än jag har sett den här jävla sjuka flygande varelsen liksom. Mm.
We all saw it, David.
Yeah, and talking about the investigation.
Yeah.
Mr. Hartman.
Yes.
I happen to know that you believe your Shiner, your old party pal, Carlisle, still alive.
Yes.
Right?
Yes, I think so. And that Jack Brody as well.
You know what?
Now tell me.
So do I.
Yeah, finally. Some sense out of you.
But if you don't appreciate my little help, maybe I should just take my clues and do my own investigation.
You know what I appreciate? And I have made that clear from the start. It's your honesty, Mr. Mongo's pet, whatever the fuck, Birdman.
Yeah, right.
And now you're coming forward, and that's a good start to a long-lasting friendship, all right? I'm sorry, but I don't like people lying to me.
I'm not lying. I just not tell you everything.
You gonna be smart about this?
Nah, Garrett Harmon. Han räcker fram sin hand till dig.
Jag skakar den. All I want is to go forward. Jag är tacksam för din hjälp, men absolut. Jag vill gärna ha dina ledtrådar som du hittar i huset.
Good then.
So, When did you say you were leaving for Egypt? Stå och titta på dörren lite sådär.
Egypt or Shanghai?
Egypt? Who's going to Egypt?
Vi ska det, David.
I thought you were.
Vi måste ju härifrån. I think we need to decide where to go. Mm.
Yeah.
Maybe this Jack Brody is in more dire need of help.
Yeah.
Gentlemen, I suggest we vote for Egypt. I feel something is waiting for us there. Something is brooding and calling us.
Alla tittar lite på det.
Men hade du fler ledtrådar?
Well, that's the most interesting. They found. Then I found some, I don't know, trinkets, bric-a-brac, Egyptian shit. I don't know, small statues, a lot of books and scrolls and whatnot. A lot of, yeah, discussing torture devices. I didn't bring them. I found a list of shipments abroad. Ta fram en lista där ni ser förteckningar, grejer som har skickats då. Från Penny Foundation till bland annat Pale Viper i någonstans Shanghai. Grejer till Henson Manufacturing i Derby. Flera grejer till Australien. Ni såg ju de här trälårarna och det i Penny Foundations källare. Och det verkar ju vara besläktat. Men även Egypten och någonting till Kenya. Ni ser återigen det här namnet Omar Al-Shakti dyker upp där. Som du, Monty, läste i det här brevet då.
Yes.
Han har fått någon försändelse där. 1924 skulle det ha varit. November 24. Alltså inte så länge sedan, 3 månader sedan då. 4. Det är den näst senaste försändelsen. Och den allra senaste var i december till Mombasa, Kenya. Då. För de skickar grejer över hela världen. Det är väl det som han har som är intressantast där då.
Mm.
Well, I say, let's think about it. Where to go next? Maybe I won't be following you, but I will do in some digging on my own. Maybe if my darling clit will follow, I don't know. Blinka lite mot henne så. Sure, pumpkin. Fuck, glömde. but I gotta go.
Where are you going?
Well, first London, and then probably Southampton.
Leaving England, perhaps?
Hmm. You ain't that slow, Fawcett.
There's still some life left in this old man.
Yeah. But you talk amongst yourself and... Yeah. Let's catch up later.
Well, Mr. Saunders, you're not intending to leave these gentlemen with me, right?
No, Mr. Cernoglu, I really don't know what to say. I ain't a babysitter.
Well, I surely am not.
Well, what do you say then, gentlemen?
Well, there's no need for Mr. Chernobyl to...
Chernobyl.
to take care of us. We can handle our own.
Är ni säkra på det?